lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
På vår vandring Vägen genom Bibeln har vi nu hunnit till kapitel 6 i Josua bok som handlar om den första striden efter att de gått över Jordanfloden. Israels barn har i tro gått över Jordan och ska nu börja den strid som var ofrånkomlig om de steg för steg skulle ta den av Gud lovade arvedelen i besittning. Hela landet var en gåva från Gud. Jag ska ge er landet, hade han sagt. Men det blev inte deras förrän de intog det. Och de fick inte mer än vad de genom strid tog i besittning. De områden som de inte satte sina fötter på blev inte deras. Från Guds sida så är hela Kanaan deras arvedel. Men Israels barn fick aldrig mera än det de tog i besittning. Nu står de alltså på rätt sida av Jordan. I en tid då det var högvatten efter regnperioden och Jordan gick över alla sina breddar, då förde Gud hela folket över Jordan. Stora och små, gamla, medelålders, unga och spädbarn, alla hade på ett mirakulöst sätt blivit av Gud förda över i en tid då det mänskliga förnuftet sa att det var helt omöjligt. Gud hade fört dem över. Och Gud hade förberett dem och gjort dem redo för att gå över Jordan och inta landet. Vad var förutsättningen för att kunna gå över och inta landet? Hur hade han gjort dem redo? Genom omskärelsen. Omskärelsen var det yttre tecknet på Guds förbund med Abraham. Och löftet om att få inta landet var en del av förbundet. Och du kanske minns från förra kapitlet, Josua kapitel 5, att Josua lät göra vassa stenknivar för att omskära Israels barn. Och vad har den händelsen att säga dig och mig idag? För mig personligen så talar den vassa kniven om Guds ord. Ordet som är skarpare än något tveeggat svärd och som har makt att åtskilja. De flesta etiska och moraliska gränser är idag utsuddade i vårt land. Men i Guds ord är fortfarande svart svart och vitt är vitt. Vi behöver som nation och folk återvända till Bibeln, till Bibelns moral och normer. Eftersom det inte vilar någon välsignelse varken över nationen eller över några enskilda, förrän vi återbygger på ordet från Gud. Så säger Herren. Guds förbund med omskärelsen som det yttre tecknet var en förutsättning för att de skulle kunna inta landet. Den andra förutsättningen var hövitsmannen över Herrens här som hade uppenbarat sig för Josua. Josua hade frågat, vilken sida står du på? Är du på vår sida eller på fiendens? Och hövitsmannen över Herrens här svarade nej. Han sa inte, jag är på fiendens sida. Han sa inte, jag är på din sida. Han svarade nej. Det vill säga, jag är varken på din sida eller på deras. Jag har inte kommit för att ta ställning varken till det ena eller det andra. Jag har kommit för att ta kommandon. Efter att Josua gått över Jordan så skulle inte han lägga upp planer och hoppas att Gud ska vara på deras sida. Josua ska vara under ledning av mannen som har det dragna svärdet i sin hand. Löfteslandet är platsen där vi står under hans kommando. Jeriko är inte längre Josua eller ditt problem. Det är Guds ansvar och vi ska vara under hans ledning. Det vill säga, general Josua ska ta sin order från ovan. I tro har Josua och folket gått över Jordan. Och det första steget när det gäller erövring, det är Jeriko. Strategin går ut på att dela landet, splittra fienden. Men taktiken har sedan använts genom historien i två världskrig och används fortfarande av militära strateger. Så strategin ifrån Jeriko har ständigt upprepats. Men metoden som Josua litade på när Gud gav honom Jeriko i deras händer har inte blivit upprepad av någon armé senare. Låt oss läsa om det. Josua kapitel 6, vers 1. Och Jeriko höll sina portar stängda. Det höll sig tillstängt för Israels barn. Ingen gick ut eller in. Alla städer i Kanaan var omgivna av stora, mäktiga murar. Det var dessa enorma fästningar som utgjorde kananéernas trygghet. Men trots att murarna var lika höga och tjocka som förr, kunde murarna inte längre utestänga oron. För Jerikos folk hade hört budskapet om den Gud som på ett mäktigt sätt hade fört sitt folk genom Röda havet. Och helt nyligt så hade de blivit skakade av nyheten att Israels barn nu inte bara stod på andra sidan Jordan, men att hela folket, alla som en, hade kommit över. Trots att Jordan gick över alla sina bräddar så hade de ändå lyckats komma över. Och nu var de i närheten av Jeriko. Angreppet på Jeriko var väntat. Och befolkningen i staden fruktade. De höll sig innestängda för Israels barn. Ingen gick varken in eller ut av Jeriko. Ja, tänk, den mur som de tidigare byggde sin trygghet på hade nu plötsligt blivit deras fängelse. Josua 6, verserna 2-5. Men Herren sade till Josua: se, jag har gett Jeriko med dess kung, med dess tappra stridsmän i din hand. Tåga nu omkring staden, så många stridsdugliga män ni är, runt omkring staden en gång. Så ska du göra i 6 dagar. Och 7 präster ska bära de 7 jubelbasunerna framför arken, men på 7:e dagen ska ni tåga omkring staden 7 gånger. Och prästerna ska stöta i basunerna, och när det blåses i jubelhornet med utdragen ton och ni hör basunljudet, ska allt folket upphäva ett stort stridsrop. Då ska stadsmurarna falla på stället och folket ska dra in över dem, var och en rakt framåt. Låt oss först nämna att 7-talet är ett heligt tal. Symbolen för det gudomliga, det fullkomliga. Och här ska det förkunna att det som sker är helt Guds verk. Och metoden de ska använda för att inta Jeriko måste ju verka minst sagt underlig på Jerikos väktare och på Israels barn också. I Jesaja kapitel 55 står det i verserna 8 och 9. Se, mina tankar är inte era tankar och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden. Så mycket är också mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. För fienden må det ju ha sett skrattretande och meningslöst ut. Men för Israel var det en svår prövning av deras tro och vilja till lydnad. Det var inte Josua som bestämde strategin. För Josua hade haft ett personligt, radikalt möte med hövitsmannen över Herrens här. Och han hade gett Josua klar besked att nu var det han som övertagit kommandon. Och när dagen kommer då de ska dra ut mot Jeriko, så följer Josua Herrens order till minsta detalj. För det är mannen med det dragna svärdet som övertagit kommandon helt i Josua liv och därmed också över Israel. Vi läser verserna 8 till och med 11. Då nu Josua hade sagt detta till folket, drog de sju prästerna som bar de sju jubelbasunerna framför Herren iväg och stötte i basunerna. Och Herrens förbundsark följde efter dem. Och den beväpnade skaran gick framför prästerna som stötte i basunerna. Och den övriga skaran avslutade tåget och följde efter arken, medan man alltjämt stötte i basunerna. Men Josua hade befallt folket och sagt, ni ska inte upphäva något stridsrop eller låta er röst höras eller ens låta något ord utgå ur er mun. Förrän den dag då jag säger till er, häv upp ett stridsrop. Då ska ni upphäva ett stridsrop. Och när han så hade låtit bära Herrens ark omkring staden, runt omkring den en gång, gick de in i lägret och stannade i lägret över natten. Kära vän som lyssnar, kan du se situationen för dig? Jeriko väntar att angreppet ska komma. På de höga, mäktiga murarna har de soldater utplacerade som ska rapportera om vad som sker. Deras armé står uppställda inne i staden. Och de får besked från spejare och soldater på muren. Och så kommer ögonblicket och de får höra ropet. Fienden kommer. Josua och Israels barns armé tågar mot staden. Först i tåget en väpnad armé. Därefter prästerna med förbundsarken och efter arken en blandad skara av stora och små. Hela Israels menighet går för att inta Jeriko. Och en av väktarna på Jerikos mur ropar, nu kommer de, gör er klara till strid. De kommer tydligen mot huvudporten. På insidan samlas Jerikos armé bakom huvudporten för att vara redo, om de skulle lyckas bryta igenom porten. Men då händer något underligt. Väktaren på muren ropar, de kommer inte att anfalla här. De går vidare för att angripa på en annan plats. Och så placerar man om armén på insidan. Jag tror att de vandrade efter och gick runt muren på insidan. Från muren ljuder ständigt nya order. De är här. Nej, de är här. Och nu är de här. Och Israels barn går runt omkring hela Jeriko. Och istället för att angripa så återvänder de till sitt läger. Du kan lita på att oron växte på insidan Jerikos mur. Vi läser Josua kapitel 6, verserna 12 och 13. Och följande morgon steg Josua upp tidigt och prästerna tog Herrens ark. Och de sju prästerna som bar de sju jubelbasunerna framför Herrens ark gick allt jämt och stötte i basunerna. Och den beväpnade skaran gick framför dem och den övriga skaran avslutade tåget och följde efter Herrens ark medan man allt jämt stötte i basunerna. Det tågade också nu på andra dagen en gång omkring staden och återvände sedan till lägret. Så gjorde det i sex dagar. På andra dagen upprepar de alltså sin föreställning. Varför? Därför att Gud hade sagt det. Nog kanske någon av Israels barn var frestad att säga: det är inte bara meningslöst, men rent av löjligt det vi håller på med. Vi är mogna män, rustade till krig och inte till karneval. Ja, handlingen som skulle upprepas i sex dagar och sedan avslutas med att på den sjunde dagen gå sju gånger runt staden var verkligen en krävande test på Israels tro på Gud och på deras vilja att lyda honom. Hade du frågat Josua varför han gjorde detta skulle han ha svarat: jag står under kommando av hövitsmannen för Herrens här, och det här är vad han vill att jag ska göra. Vers 15. Men på sjunde dagen steg det upp tidigt vid morgonrodnadens uppgång och tågade då sju gånger omkring staden på samma sätt. Endast denna dag tågade det sju gånger omkring staden. När Israel på den sjunde dagen närmar sig avslutningen på sin första runda runt staden så känner soldaterna uppe på muren en viss lättnad. Och detsamma gör man inne i Jeriko. Nu är det snart över för idag. Jerikos armé som vandrat runt på insidan är trötta och tacksamma för att det än en gång är över. Då plötsligt en av väktarna på Jerikos murar ropar och säger: vänta lite, de går en runda till. Och så fortsatte det. Ännu en runda. Och en fjärde runda. En femte. En sjätte. Har de blivit tokiga? Eller har de insett att det finns inga svagheter i Jerikos mäktiga mur? Och när man ser på dem här uppifrån muren så verkar de små och svaga jämfört med våra soldater. Ja, även om oro och fruktan präglade Jerikos folk så var det nog en och annan som under dessa sju dagar blev invaggad i en falsk trygghet. Det ska nog gå mig gott till sist. Som vi tidigare nämnt så måste det hela ha sett både löjligt och meningslöst ut för Jerikos folk. Och för Israels folk var det en verklig trosprövning som krävde full tillit till Gud och till ledaren Josua. Och Guds barn får ofta uppleva trons hårdaste prövningar genom att Herren väntar till allra sista stund, tills den bedjande är i yttersta nöd, innan Gud griper in. Precis som vi minns från Johannesevangeliets sjätte kapitel när lärjungarna var i storm på Genesarets sjö. De har inte mästaren med sig, och de ror i mörker, och motvinden hårdnar till storm. Och när erfarna fiskare är rädda, då är det storm. Det är då Jesus kommer till dem, mitt i stormen, mitt ute på sjön. Och än idag är det just den svåra nöden, den tid då Jesus på ett speciellt sätt kommer till det sina. Han blir mera levande för oss i tider av nöd och svårigheter. Jag vet inte varför han väntar till midnatt och till vågorna närmast ser ut att sänka båten. Men kanske är det den enda tid vi verkligen är beredda att lyssna till honom. När livets stormar skakar vår lilla farkost, då är våra hjärtan redo för hans närhet. Och när våra fiender tror att snart är det helt ute med oss, då uppenbarar Herren sin makt och härlighet. Och vi läser Josua kapitel 6, vers 16. Och när prästerna sjunde gången stötte i basunerna, sade Josua till folket: häv upp ett stridsrop, ty Herren har gett er staden. Det finns arkeologer som hävdar att det var en jordbävning som förorsakade murarnas fall. Det intressanta för mig är inte om Gud gjorde ett under genom att exakt förutsäga när en jordbävning skulle inträffa, eller om han grep in på annat sätt. Det jag med säkerhet kan säga är att det var ett Guds under. I Hebreerbrevet 11:30 står det: genom tron föll Jerikos murar, sedan man hade gått runt dem i 7 dagar. Och den andliga lärdom som vi ska hämta från det här textavsnittet är den svåra läxan att lära oss att räkna med Guds under och att vänta på hans stund, även om det ser ut aldrig så omöjligt och om hans vägar verkar aldrig så underliga. Josua kapitel 6, vers 20. Då hävde folket upp ett stridsrop, och man stötte i basunerna. Ja, när folket hörde basunljudet, hävde det upp ett stort stridsrop. Då föll murarna på stället, och folket drog över dem in i staden, var och en rakt fram. Så intog det staden. Jeriko representerar världen för den troende. Den är stark, storslagen och mäktig och kan endast besegras genom Kristus och tron på honom och hans ord. I Johannes första brev kapitel 5, vers 4 står det i Bo Giertz översättning: ty allt som är fött av Gud, det övervinner världen. Och detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Ett stort problem idag är alla troende som försöker kämpa Jerikos kamp och övervinna världen, ofta med världens vapen. Och de blir slitna, missmodiga och knäckta. Du och jag behöver böja oss inför honom som inte har kommit för att ta ställning för oss, men kommit för att överta kommandon i våra liv. Och även om vi inte alltid förstår det själva, så är hans metod och väg alltid den bästa för oss, hur underlig den än kan se ut. Så ska vi helt sist i det här programmet lägga märke till att sjökan Rahab blev räddad när Guds dom gick över Jeriko. Josua 6, verserna 22 och 23. Men till de båda män som hade bespejat landet sade Josua: gå in i skökans hus och för kvinnan tillsammans med alla som tillhör henne ut därifrån, som ni med ed har lovat henne. Då gick de unga män som hade varit där som spejare in dit och förde ut Rahab tillsammans med hennes fader och moder och hennes bröder och alla som tillhörde henne. Hela hennes släkt förde det ut, och det släppte dem utanför Israels läger. Vi minns ifrån Josua kapitel 2 att de båda spejarna som mötte Rahab gav henne löfte att hennes liv skulle sparas när de intog Jeriko, förutsatt att hon knytte ett rött snöre i sitt fönster. Och snöret fick hon av spejarna. Josua 2:21, där stod det: hon svarade, må det vara som ni har sagt. Och så lät hon dem gå, och det drog iväg, men hon band det röda snöret i fönstret. Hon hade lyssnat till spejarnas vittnesbörd, och hon handlade efter deras förkunnelse och knöt upp det röda snöret. Hon tog sin tillflykt till det röda snöret, och det höll när Guds dom gick över Jeriko. Hebreerbrevet 11 säger att genom tron undgick skökan Rahab att dödas tillsammans med dem som vägrade tro. Och så i slutet av Josua kapitel 6 uttalar Josua förbannelsen över den som försöker bygga upp Jeriko igen. Vers 26. På den tiden lät Josua folket svärja denna ed: förbannad vare inför Herren den man som företar sig att återbygga upp denna stad Jeriko. När han lägger dess grund, må detta kosta honom hans äldste son. Och när han sätter upp dess portar, må detta kosta honom hans yngste son. Och det gick också bokstavligt i uppfyllelse, som vi ska se senare när vi på vår vandring genom Bibeln kommer till första kungabokens 16 kapitel. Och med det är tiden ute för den här gången, och vi avslutar med den sista versen i Josua kapitel 6, där Gud stadfäster att Herren var med och välsignade Josua. För Israels planer formades inte i general Josuas tält. Josua hade böjt sig och stod med hela sitt liv under hans kommando, som hade det dragna svärdet i sin hand. Nu är det till dig han kommer och säger: jag har kommit för att överta kommandon i ditt liv. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68, Stockholm.